Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Annika Berg och Urban Lundberg som tillsammans med Mattias Thydén har skrivit boken En svindlande uppgift, Sverige och biståndet 1945-75. Själv heter jag Pelle Andersson och är förläggare för detta praktverk. Varför tycker man det är så speciellt intressant att skriva om biståndspolitik och det svenska biståndet? Ni får ge två svar, tror jag.
Ja, men som vi har ju gett det här namnet till boken då, till slut, En svindlande uppgift. Och det är väl lite det som jag har tyckt varit både utmaningen och det som har varit väldigt spännande med att skriva den här boken. Att det är ett ämne som täcker så oerhört många olika delar utav samhällslivet, helt enkelt. Och folk, saker som engagerar både oss och andra, hoppas vi. Så här. Både inrikespolitik, global politik och frågor om rättvisa och fördelning och rättigheter och egenintressen och så.
Jo, men det är sant, precis som Annika säger. Jag tror att det är också något som vi på något sätt har upptäckt efterhand under arbetets gång. Det är otroligt mycket som kommer in i biståndspolitiken. Den mängden av aktörer som har varit inblandade i att skapa den här politiken. Och att på ett högre plan så handlar ju biståndet om, eller kan man säga att biståndet blev ett sätt i Sverige under efterkrigstiden att bearbeta vårt förhållande till omvärlden. Och att därför att biståndet är ju en efterkrigsföreteelse. Alltså före andra världskriget så fanns det inte något bistånd eller utvecklingspolitik i den mening som man avser med det ordet idag. Så, utan att det var något som man på något sätt uppfann i samband med andra världskrigets slut. Och som man var tvungen då liksom, både internationellt men också i Sverige, att försöka ge någon slags betydelse. Så att det finns, när vi började så hade jag nog mycket mer snäv bild av vad bistånd är för någonting. Att det har varit något som har varit kul med jobbet också, att förstå hur liksom vitt och brett det här begreppet är, hur dynamiskt det är, hur det förändras över tid i takt med att fler och fler aktörer blir engagerade.
Och också liksom i takt med att men just det som händer under efterkrigstiden, det händer ju massa andra saker i omvärlden som påverkar den här uppfattningen om vad biståndet är och vad det ska vara till för under den här perioden. Så att det blir väldigt, väldigt mångfacetterat, helt enkelt.
Kan man säga att det var smalare från början? Alltså att det var så här, det här tänkte vi skulle vara någon slags hjälp bara, eller utvecklades det sen och blev större och större och större och har blivit väldigt komplext och svåröverskådligt, eller hade man idé om att man skulle hjälpa brett i många länder och på många olika sätt, eller hur var
alltså både börjare? Och kan man väl kanske säga, vi kan ju säga att det är helt olika svar där också kanske, men en sak som liksom präglade det allra första biståndet var att det var oerhört många olika aktörer som kom in med sina egna idéer om vad det här skulle vara och försöka samarbeta i en ganska löslig struktur som var en central kommitté från början. Det var liksom inte en myndighet eller så. Så att,
vilka var det typer av organisationer då?
Det var mycket sådana här liksom frivilliga organisationer, olika kyrkor och näringslivsrepresentanter och så. Så att mycket av den här tidiga biståndspolitiken handlade just om att aktivt snäva ner det till någonting mer specifikt. Men sen å andra sidan så växte det ju ut på så sätt att man också ville liksom ge stöd till befrielserörelser, som Urban skriver mycket om i boken till exempel. Och, både växt och man kan också säga att det liksom, åt båda hållen där verkligen, att det har kommit också in nya biståndsområden efterhand, till exempel bistånd till kvinnor till exempel, och till mer fokus på det vi som definieras som mänskliga rättigheter idag. Och där kan man också diskutera om det är en utvidgning eller begränsning i det och så, men det är en större fråga.
Och så sen är det ju så att lite som titeln antyder, en svindlande uppgift, att det blev man ju på sätt och vis klar över tidigt.
Det här
står man för ett stort problem. Att det finns en global orättvisa i världen. Och så som man definierade det här i början, så då liksom att halva världen består av en fattig befolkning. Och dessutom så i den delen av världen så sker en kraftig befolkningstillväxt. Att här har man liksom ett problem, en källa till, potentiell källa till framtida konflikter. Alltså att i den meningen så var det liksom en ödesfråga som ju först formulerades internationellt. Det var inte ett svenskt påfund på något sätt. Men så när den här stora, enorma frågan landar i Sverige så blev ju en vad ska man säga, ett problem som man formulerar mycket tidigt är vad kan lilla Sverige bidra med inför detta stora problem? För allt vi gör blir liksom som en droppe i havet. Så, så att den tidiga de första decenniet egentligen så arbetar man kanske med det fortfarande. Så här, men det är alltså, hur kan vi motivera att vi lägger tid, energi och resurser på ett problem som vi rimligen inte kan lösa? Så här, att, det var något som man var tvungen att hitta förhållningssätt till också för att övertyga allmänheten om att det här var något som man måste satsa på. Så att problemet alltid varit stort. Och jag tror en del av biståndets problem är att det alltid varit för stort på något sätt. Så att det kan alltid ifrågasättas i relation till ett problem som det att lösningen alltid verkar liksom lite för avlägsen eller för långt bort.
Och sen också mycket liksom frågor om vad är lösningen? Att det liksom från början handlar ju dels om det här att man var tvungen att övertyga allmänheten om att det här var överhuvudtaget någonting som vi hade som svenskar hade någon slags intresse eller skyldighet att bidra till. Men det handlar ju också om att det var en lärande process också, att man inte visste vad det var. Dels vad problemet var riktigt, det måste man lära sig på plats, och man måste också jobba sig fram genom försök och misslyckanden till lösningar. Så det handlar väldigt mycket att man var medveten om att det här var en lärande process man gav sig in i också från början. Och så man visste helt enkelt inte riktigt vad den här uppgiften var. Och man var också ganska medveten om att man inte visste det. Att ingen visste
var det många länder som hade samma inställning tidigt? Var det många europeiska länder som ville vara med och göra det här? Skapa ett slags biståndspolitik? Eller var Sverige i någon slags pionjärer?
Nej, men alla kom ju in med lite olika ingångar och sådär. Så att vissa kom ju in mer och hade lite mer tydligt kolonialt förflutet än vad Sverige hade i alla fall uppfattningar om att man inte hade ett kolonialt förflutet.
Ja,
att
var ganska liten.
Precis. Så att det gjorde ju att Sverige kom in i alla fall med en liten egen förståelse av eller att man kanske hade en lite speciell roll, men också kanske att det är en lite annorlunda speciell roll än vad som kanske förutsatts i tidigare forskning som vi har kommit fram till, att det är lite andra drivkrafter redan.
Men jag tror att det är precis för att det är nog väldigt olika så att om man ser till de gamla kolonialmakterna som Frankrike och Storbritannien och även Holland, Belgien och så vidare, så för dem handlar det ju mycket om att de på något sätt skulle bearbeta sitt koloniala förflutna och definiera om den typ av verksamheter som man redan bedrev i, liksom, i termer av en modern sekulär liksom, utvecklingspolitik för att understödja självständiga nationer. Så, och mycket av deras biståndspolitik de första åren handlade också om att säkerställa som man säger, ekonomiska och politiska intressen, att det franska biståndet gick bara till deras gamla kolonier i Västafrika och så vidare. Så, men alltså, Sverige hade ju inte de här relationerna till de här länderna utan fick ju i stor utsträckning upparbeta nya relationer på ett område som de ju egentligen inte begrep så mycket om. Så där, va? Franska biståndsarbetare kunde i princip flytta in i sina gamla hus och de kunde språken och de hade inbillades åtminstone att de hade någon slags kännedom om kulturen. Så där. Medan svenskar som kom till Tanzania och Kenya hade ju inte alls den typen av ingångar. Så där. Men det lustiga som Annika var inne på, det var det där vände man ju om så att det blev liksom en fördel. Då, att vi, i och med att vi saknar ett kolonialt förflutet så kan ingen ifrågasätta våra avsikter. Alltså
Nej, vi vill bara väl.
Vår solidaritet är liksom ren och ofelbart på något sätt. Så det var så man argumenterade mycket, sen så finns det väl en annan verklighet bakom, men det så lät det ofta.
Men det kunde också vara ganska praktiska skäl ibland som gjorde att man såg att man hade en särskild roll. Som i början så var man ju, de flesta var ju väldigt inne på att man helst skulle ha så lite. Vi skriver ju framförallt om det här bilaterala biståndet och framväxten av det. Men den största delen och det man helst ville satsa på, det var ju bistånd som gick via FN och FN-organen, så kallad multilateral hjälp. Men det fanns ju då vissa områden som inte gick och köra genom det systemet som då familjeplaneringsbistånd eller befolkningskontroll, och som det handlade väldigt mycket om från början, att det satte stopp i WHO för att det fanns katolska och kommunistiska länder där som inte ville driva de frågorna eller kunde.
Mm.
Så då såg ju Sverige att de hade en slags, rent praktiskt kunde Sverige driva de frågorna. Och så att det fanns ju också sådana anledningar till att man satsade på vissa områden. Också vissa länder, just det fanns ju undantag också. Det fanns ju så att man satsade ju faktiskt, man valde i vissa länder som Etiopien till exempel, just för att man hade ganska mycket svenskar som fanns på plats där och sådär också. Det fanns ju också ett visst förflutet som man drog på.
Ja, liksom, så sen att i början och tidiga åren så hade ju inte avkoloniseringen dragit igång riktigt på allvar. Så där. Och då, det var ju på sätt och vis en brist på länder att arbeta med. Så där. Så att, stora delar låg ju stora delar låg ju liksom under slags kolonialt inflytande i stora delar av världen. Och, men då Etiopien var ju liksom Afrikas enda självständiga nation så där, och hade eller en av få i alla fall, och det fanns en svensk anknytning genom missionärer och man hade också haft etablerade kreditsamarbeten med Etiopien och engagerat sig i deras frihetskamp mot Italien och sådär, så det blev ett naturligt första land att samarbeta med.
Lite samma med Indien ska man väl säga där också, att det var ju också ett självständigt land där redan där också fanns en hel del gamla kontakter och missionärer och andra typer av.
Så att då hade man lite kunskaper och lite kontakter i det etiopiska indiska ledarskapet som man kunde utnyttja när man utvecklade projekt. Så, men det var, jag intervjuade någon gammal biståndsarbetare, en av de första som började arbeta för SIDA. När han hörde om det här projektet, så det första han sa det var att när ni går tillbaka till de här åren och studerar vad vi gjorde, så får ni aldrig glömma bort att vi var amatörer. Att, vi kunde ingenting. Så liksom.
Nej. Men när man tittar tillbaka, alltså det man får för sig är ju att man gjorde mycket av det här för att man ville så väl. Men var det också mycket så att man tänkte att man skulle på något sätt också Sverige skulle vinna något på det här? Eller fanns det någon liksom annan baktanke? Mycket affärer? Eller fanns det något annat i det här? Eller var det just altruism typ? Att man ville göra något gott och hjälpa de här länderna?
Alltså det var ju väldigt blandade motiv. Mm. Alltså det är också något vi har kommit fram till också. Mm. Att de där motiven vävs in i varandra också. För det handlar ju, den växer ju fram den här politiken också i olika liksom, diskussionsforum och kommittéer och sånt. Mm. Och där finns ju ofta näringslivsrepresentanter och så också som driver de frågorna. Och ofta vill man liksom komma fram till lösningar där alla ska få lite grann av sin del av kakan, så att vi både kan vara solidariska och hjälpa med liksom folk att hjälpa sig själva på plats. Det var mycket den typen av prat. Men också kanske då att svenska företag kunde få lite fördelar på köpet och så.
Ja, för tittar man på dem, vilka aktörer som först engagerar sig i biståndet. Jag menar, det är inte så att regeringen nödvändigtvis är så engagerad i biståndet under 50-talet, och de politiska partierna är inte heller engagerade så mycket som partier, därför att det var ju en svår fråga där med att du ska ta in skattemedel så ska du dela ut dem någon annanstans. Det gick ju på något sätt att gå emot lite grann hur man uppfattade sin roll i det politiska systemet. Så de aktörer som är tidigare på banan och lägger förslag och försöker påverka vad det här ska bli för någonting, det är ju de som har liksom en andel i det här då.
Mm.
Så den första liksom substantiella förslag till en framtida svensk biståndspolitik som produceras, det är genom en näringslivskommitté som organiseras av SNS till exempel. Så och där är ju, där klart, där finns ju egenintresset tydligt närvarande, så att nu rensas liksom, nu liksom rensas brädet på något sätt, va? Så uppstår det helt nya kontinenter som är potentiella framtida marknader som består av potentiellt framtida konsumenter. Så det var liksom det ena. Sen det andra är att vissa aktörer var ju liksom på något sätt närvarande i de här områdena sedan tidigare. Det gällde ju dels då näringslivet, där de upplevde att om vi ska kunna förhandla bra kontrakt och göra goda investeringar, då måste det ske liksom i en utvecklingskontext. Så att de var i behov av att det fanns en statlig biståndspolitik. Men missionen, en annan sån där aktör, att de hade ju varit liksom i olika delar av världen, men då ofta inom ramen för den koloniala administrationen. Så där. Och när de här länderna blev självständiga, då var det oklart på vilka premisser de kunde vara kvar. Så de var på sätt och vis tvungna att skriva om sitt uppdrag då, liksom, mm. att okej, nu är vi kvar.
Nu kan du inte bara åka hem.
Nej, vi kan inte åka hem, vi är kvar. Vi måste ta ansvar och odla våra missionsfält, va? Men nu som sekulära biståndsarbetare på något sätt. Vilket det var en existentiellt problematisk fråga för dem. Mm. För att tidigare kanske man hade sett det evangeliska arbetet som det viktigaste. Så det finns, som Annika var inne på, väldigt många olika motiv som blandas upp. Mm. Och när staten sen utformar sin egen politik på området, så då smyger sig de här in på massa olika sätt. Mm. Så att det är ju en slags intresseaggregering man försöker ja. Få. Så. Mm.
Och sen om man tittar på det här, liksom, ja, om man tittar socialdemokratin, regeringen ja. Och sånt där också, så är inte det heller att de har ett enda intresse, utan det vi kan se, det är ju också väldigt mycket maktkamp också mellan då den framväxande biståndsbyråkratin och dess institutioner å ena sidan, men sen är det ju också utrikesdepartementet där vi har en biståndsminister som gärna vill driva sin linje, och sen har vi liksom finansdepartementet med som vill driva sin linje och sådär, så att vi har ju liksom flera olika aktörer där med socialdemokrater som också Olof Palme där som smyger omkring med sin egen lilla agenda och sådär. Så att det är jättekomplicerat liksom, även inom socialdemokratin och deras olika intressen och så. Ja. Så att,
ja, vi har ett parti där som på sätt och vis är lite intressant. Alltså det är när, apropå, jag tror att det finns kanske en föreställning, åtminstone det gick jag omkring och bar på den innan vi satte igång, om att biståndspolitiken är ett slags utflöde av socialdemokratins välfärdstanke. När man hade skapat välfärdsstaten hemma, så fick man idén om att nu ska vi göra lika bra saker utomlands. Men så var det nog inte riktigt. Va? Så då hittade vi ett material där Tage Erlander åker till Socialistiska Internationalens möte i Köpenhamn 1956. Och på bordet låg en motion från den holländska socialdemokratin om att man skulle partierna skulle verka för att varje land skulle ge 1% av BNP i bistånd. Mm. Och när Tage Erlander såg den där motionen fick han en chock. Alltså han kunde inte för sitt liv se hur han skulle kunna skriva under den och sen åka hem och träffa Gunnar Sträng som var finansminister.
I pengarna.
Så att han opererade lite grann i skuggorna och såg till att i och för sig så låg motionen kvar, men med nya skrivningar. Då kan man se de svenska tilläggen i protokollen där han på något sätt tar udden av det här förslaget totalt, så där. Sen kunde han åka hem och liksom nöjd med det. Så för att han såg just den här absoluta konflikten mellan att lösa pengar över liksom fattiga länder i världen och att kunna fortsätta liksom det här reformprojektet som man hade på gång hemma. Så att ursprungligen så var den konflikten väldigt manifest för de ledande socialdemokraterna. Sen blev de tvungna att liksom modifiera den här hållningen, men det var en process som tog ganska lång tid faktiskt.
Hade det blivit en biståndspolitik även om det inte hade varit socialdemokratiska regeringar, tror jag, hade det liksom ändå varit dags för biståndspolitiken i Sverige, eller var socialdemokratin en förutsättning ändå? Vad tror ni?
Ja, det hade säkert blivit, men det hade kanske sett lite annorlunda ut och kanske lite andra konfliktlinjer och sådär antagligen. Så att,
Ja, precis, jag tror att det är viktigt att tänka sig att det fanns ingen riktig väg vid sidan av biståndet. Mm. Alltså därför att så som diskussionerna fördes i olika FN-organ och i takt med avkoloniseringsprocessen och att de nya nationerna på något sätt på goda grunder då krävde att vi behöver liksom hjälp och kan nästan kräva hjälp och stöd för att liksom återuppbygga våra samhällen efter den tid som har varit sådär. Så att Sverige skulle ha ställt sig utanför de diskussionerna, så här, nej, det där tänker inte vi vara med på, det tror jag inte existerade som ett alternativ, inte ens ju liksom, då ska man nog väldigt långt ut på marginalen om man ska hitta något.
Alla slöt ändå upp bakom.
Ja, och det var ju i den här organisationen som Annika nämnde, centralkommittén, som var väl den första biståndsorganisationen, de som satt som ledande personer där, alltså de var ju, det var ju i första hand liberaler. Gunnar Heckscher, som sen blev moderat partiordförande, han var en mycket drivande person där och var en av de första svenskarna som åkte ut och arbetade inom FNs biståndsprogram och så där. Så att det var nog ingen i ideologisk skillnad riktigt på det sättet, tror jag.
I alla fall liberalerna var ju väldigt aktiva. Det kan man ju också se framåt 60- och 70-talet. Liksom att de var ofta kanske mer radikala i vissa frågor än socialdemokraterna.
Men sen så ser man också, om man tittar på de som politikerna som var engagerade, så hade de ofta liksom egna privata beröringspunkter med det. Antingen att de hade blivit uppkopplade mot FN-systemet på ett eller annat sätt, eller att de hade någon försänkning i missionskretsar och så.
Ja, och det är ju säkert en anledning till att liberaler som var uppväxta eller den frisinnade delen av liberalismen och hade varit liksom missionärsbarn och sånt
också,
tror jag.
Så att precis att det, men det är klart, sen intog de väl lite olika vart efter i alla fall ståndpunkter i hur biståndspolitiken skulle utformas. Så att Moderaterna var väl mer öppna för att lyssna till näringslivets behov kanske, och Socialdemokraterna hade sina egna inre spänningar som de var tvungna att agera ut. LO hade sin alldeles egen bestämda uppfattning i biståndsfrågan som låg väldigt nära näringslivets hållning. Att det här är ett sätt
att säkra svenska arbetare.
Ja, precis det. Så den här liksom idealismen som man kanske förknippar med Olof Palme och så där, det var liksom en linje inom socialdemokratin, men det fanns alltid konkurrerande maktcentra och så där. Så att som vi väl kommer in på lite grann i slutet, att om vi ska förstå varför blev det som det blev, så varför fick vi den politik som vi fick och varför byggdes den upp som den gjorde, så ett sätt att se det är att det är resultatet av en ganska lång liksom demokratisk förhandling som pågår under flera decennier, så där, innan det liksom sätter sig kring någonting som alla kan leva med, hur man ska uttrycka det.
Sen handlar det också mycket om, alltså att i början som sagt så var det väldigt mycket som, det var ju liksom ganska bestämt att det skulle gå mycket bistånd via FN-systemet. Så det här att satsa också på ett specifikt svenskt bistånd, det var ju också ett sätt att sätta Sverige på kartan, som också folk från olika partichärteringar var intresserade av. Ja, så på så sätt så fanns ju verkligen ett intresse.
Det är sant, det där med liksom biståndet som en aspekt av utrikespolitiken, så det är ju, det var också något. Det finns, jag tror vi tar upp det i boken, det är en sån här spännande PM som Sverker Åström skrev 1961, där han konstaterar att de här globala problemen, de kan ju inte göra någonting åt, så det spelar ingen roll om vi ger 1% i bistånd eller om vi ger 10% i bistånd, det kommer ju inte märkas någon skillnad. Så, så att det finns skäl att börja fundera på vad kan vi ha för nytta av detta. Och då driver han linjen att det här är ett sätt att skapa förståelse för den svenska neutralitetspolitiken internationellt, som ju var lite skamfilad efter andra världskriget. Men att också kunna göra det i ett nytt, vad ska man säga, globalt internationellt politiskt sammanhang, så där, i och med att helt plötsligt så bestod världen av så många nya stater, så då kunde man liksom träda in i ett geografiskt rum där folk kanske inte nödvändigtvis hade tagit ställning i konflikten mellan öst och väst och så där, och att där kunde då Sverige förorda att här finns den här neutralitetspolitiken som ett alternativ och som en möjlighet. Så det här utrikespolitiska, det är också en, men det är också något man kommer på efterhand.
Och där händer det ju också en del liksom, på vilket sätt ska vi sätta avtryck då? Vilken typ av länder ska vi satsa på? Vilken typ av bistånd är det vi ska satsa på för att visa vilken typ av modernt land Sverige är och så här, det internationella sammanhanget. Så att det är ju också någonting som ändras också över tid, och olika aktörer kommer med olika idéer, och ibland är det ju lite brottningskamp också mellan olika.
Men vilka projekt gick liksom lättast då, eller vilka har varit minst problematiska? Är det när man samarbetar med näringslivet för att bygga olika stora byggprojekt utomlands, eller är det när man har försvar, hjälp, befrielserörelser eller demokratikamp? Vad är det som har, vad har liksom ändå fungerat, eller har det alltid sen tillstött problem? har det liksom funnits några länder som har varit extra enkla att samarbeta med, eller har det alltid kört ihop sig?
Jag skulle säga att när liksom familjeplaneringsbiståndet och befolknings som jag har fokuserat mycket på, det är väl en fråga som i alla fall till en början rådde ganska stort konsensus om, att vi har den här hotande befolkningsexplosionen och vi måste försöka ta tag i det här, och vi kan också göra det lättare än andra länder och så. Sen dyker det upp lite efter vår undersökning, i slutet av vår undersökningsperiod, då börjar det bli lite konflikter kring att ja, men här ger vi ju pengar till tvångssteriliseringar, ja, i massor format i Indien och sådana där saker. Men från början var det ju inte riktigt det handlade om, utan det var ganska mycket samstämmighet kring att det här är någonting som är bra att satsa på. Och sen när biståndet byggts upp i mitten av 60-talet så görs det storsatsningar på det och så. Så att det är väl ett typiskt
att
det
samlas
kring
också,
från olika håll.
Och precis,
så
även olika partier och så också är överens.
Ja, det kan man nog säga att det är från ganska olika håll där, från höger till vänster verkligen. Men befrielserörelsen är ju lite mer kontroversiellt,
man
kan man säga.
Det blir problem.
Ja, fast det är ju inte riktigt som man tänkt sig att det skulle ha varit idag om man hade fått idén att man skulle stödja någon befrielserörelse någonstans. Någon grilla av något slag. Så där, utan att det rådde faktiskt relativ konsensus kring det också. Så där, att, jag tror när man fattade beslut 1969 om att stödet till befrielserörelserna ska ingå som en del av den reguljära biståndspolitiken. Och det var ju Sverige liksom först med i världen, eller egentligen den enda nation som tog den typen av beslut. Så skedde det nog med 80% av rösterna i riksdagen. Moderaterna var i och för sig emot, men på ett ganska, vad ska man säga, vagt och lite oformulerat sätt. Så att det låg också lite i tiden. Sen uppstod mycket konflikter kring det där efterhand. Och det som ju blev kontroversiellt på allvar, det var väl två samarbeten. Det ena var med Kuba och det andra var efterhand också då biståndet till Vietnam. Där då blev det liksom för första gången liksom riktiga, vad ska man säga, manifesta artikulerade konflikter i offentligheten kring vilka länder man skulle samarbeta med. Mm. Men de här stödet till Sydafrika och till befrielserörelserna i portugisiska Afrika, då, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, det rådde det relativ enighet om, hur konstigt den kan verka.
Så. Ja. Men snarare var det snarare så att den stora konflikten där låg liksom mellan UD, som man tänker sig kanske att de skulle, men de drev ju på mer än vad biståndsmyndigheterna gjorde så kring det här, så det var ju också en sån här intressant.
Ja, inom SIDAs ledning så var man inte helt förtjusta i det där skiftet. Så dels därför att det var ett svårt bistånd att bedriva, man hade ju inte tillgång till de här platserna, så det var ju så kallade befriade zoner som de här rörelserna rörde sig i, dit fick man inte komma. Så att liksom SIDAs perspektiv var ju det som att man liksom, ja, det var, man öste in pengar i sammanhang som man inte hade någon inblick i. Medan UD drev ju på därför att de menar på att vi ska stödja de här rörelserna för att de representerar en liksom progressiv politik där vi har skäl att tro att den politiska ledningen vill sitt folks bästa. Till skillnad från Etiopien till exempel, som styrdes av Haile Selassie, som liksom matade sina vita tigrar med köttstycken medan folket svalt. Och varför ska vi samarbeta med honom när det finns liksom grillaledare som också är poeter och som klär sin folkskamp i ord?
Ja, precis.
Men det är också väldigt mycket tystnader kring just vilka typer av länder man nästan ibland en aktiv tystnad. Som Pakistan till exempel, som ju är ett av de första prioriterade länderna, och när man börjar göra med satsningarna på befolkningsbistånd dit, det är liksom typ exakt parallellt med att det blir en militärregim och så. Det är nästan tyst i källorna kring det där. Det är liksom ingenting som de tar med i beräkningen, och det var väldigt fascinerande att se också liksom, kring hur de verkligen handskas kring det där. Ibland uppstår det ju problem som de på något sätt detaljer tar tag i och så, men det är liksom aldrig något allmänt ifrågasättande kring att man ska samarbeta med en militärregim där. Nej.
Det skulle ju aldrig gå idag kanske. Alltså
där inte kan, riktigt på det sättet att man verkligen storsatsar på det här landet och liksom bygger upp sådana täta kontakter med de här generalerna som sitter i ledningen och så.
Ja, det är faktiskt intressant. Det är också som SIDAs generaldirektör Ernst Michon kom tillbaka till, det att det är liksom politiken och biståndet rör sig lite grann med olika tidsbegrepp. Politiken är liksom kortsiktig och styrs av opinioner som kan blåsa förbi och sådär. Medan biståndet måste med nödvändighet vara extremt långsiktigt då, så, mm. så att om du går då in i ett land stort och brett som man till exempel gjorde i Etiopien särskilt från mitten av 60-talet var det stora profilerade projekt där man kanaliserade stora resurser, liksom regionala utvecklingsprojekt där man inte bara jobbade med tema utan man skulle liksom utveckla hela regioner och sådär. Och så sen så uppstår då en opinion i Sverige där man då inte ska samarbeta med Etiopien därför att man ska inte samarbeta med diktaturer. Så då blev det liksom svårt för honom att hantera. För jag menar, här har vi gått in med pengar, vi vet hur det fungerar, vi har upparbetat alla relationer som vi behöver. Så och det här, vi kan inte begära att det här ska ge effekt på kort sikt utan det ska funka om 40 år. Och så men det tålamodet finns ju inte i den politiska debatten. Han försökte till och med hitta det, påverka den svenska opinionen till förmån för Etiopien och hjälpte etiopiska företrädare med goda argument och så där. Det var liksom lite grann på baksidan så. Medans, för han tyckte då att byta från Etiopien till vad det nu kan vara något liksom nytt land eller någon till de här befrielserörelserna lite Vietnam för honom och det är biståndspolitiskt vansinne, men han tvingades ut på något sätt att liksom böja sig sådär.
Men det kan man väl se också överlag även när det gäller länder som inte är så kontroversiella av de anledningarna att det är ju något jag har sett hur spårbundna man blir i de här valen man en gång har gjort på en viss typ av bistånd eller ett visst land, att man gör väldigt stora investeringar både finansiellt och med pengar och så, men också liksom med kontakter och resurser och människor och allting som gör att det blir väldigt trögrörligt att byta land plötsligt och så. Det är ingenting man gör i en handvändning helst för att man har lagt så mycket krut på det.
Nej, det man är på sätt och vis kvar i sina gamla länder, det som händer delvis som en effekt av att 1%-målet realiseras och man får mer pengar att jobba med, det är att man liksom, att det kommer till nya länder. Men de gamla länderna ligger ju liksom hela tiden kvar i princip då, därför att man vill inte dra sig. Man är också ofta styrs där genom kontrakt som är skrivna på lång tid. Det går liksom inte att bryta. Finns det bara ett exempel på att man snabbt drar sig ur? Det är väl Chile i samband med Pinochets statskupp. Då hade man lagt upp för ett samarbete med den tidigare regeringen, men efter statskuppen så avbryter man alla samarbeten och kanaliserar resurserna.
Ja, det gick ju på någon vecka. Det var också någonting vi hittade i arkiven. En sån informationsskrift från Sida som de gav ut där i september 1973. Och då hann de liksom trycka en broschyr med en bild på Allende på framsidan. Mm. Och sen så drog de in den och så tryckte de en ny där, liksom en bild, en liten sån här infälld bild på Allende uppe i hörnet och så är en bild på Pinochet istället och sådär. Så att de liksom så här...
det gick väldigt fort.
Det var väldigt, väldigt fort. Mm.
Men skulle ni säga att, för vi måste ju också börja avrunda det här samtalet, men är det så att de här konfliktlinjerna som uppstod tidigt, var de med hela vägen? Är de kanske till och med kvar idag? Alltså hur man ska satsa, vilka länder, vilken sorts bistånd och de här som var grunden då, missionärer, NGO:er, näringsliv, är allt det här fortfarande ändå kvar fast det är nya konstellationer? Eller hur utvecklades det sen?
Jag kan börja svara på det båda två från lite olika synvinklar, men jag tänker liksom att både och, det händer väldigt mycket i omvärlden som gör också att liksom hela synen på vad biståndet är och hur det ska användas har ju förändrats ganska mycket på de här åren. Men samtidigt kan man se att det finns kanske en viss historielöshet inom biståndssektorn som gör att man återupptäcker saker hela tiden som med lite olika ordvändningar, att man ska låta mottagarna själva styra och bestämma och sådär. Det är någonting som i lite olika skepnader dyker upp om och om igen. Och så kommer det motgångar och så styr man upp det lite mer från givarnas sida och sen så snurrar hjulet ett varv till och så täcker man bistånd på mottagarnas
som
villkor.
Politik som politik i
allmänhet. Ja, precis. Så det blir väldigt, väldigt tydligt inom biståndet. Faktiskt. Men också det här kring prioriteringar och sånt är förstås någonting som också hela tiden.
Det är mycket när man lyssnar på debatter som förs kring biståndet, så kan man ju, om man är liksom förtrogen med hur det har låtit i historien, kan man nästan höra hur historien liksom ekar i det man säger idag. Så att, det finns inte så många. Det är som att det finns ett visst antal, ett givet antal ståndpunkter som du kan ta sig. Sen är, men det som är konstant och bestående, det är väl att man fortfarande liksom slungar sig mot en alldeles för stor uppgift. Att det, liksom,
det är fortfarande det, en svindlande uppgift.
Det är fortfarande en svindlande uppgift. Och då måste man på något sätt... Och det ligger väl någonting i det där, alltså att ställ inför den här uppgiften. Vi kan inte låtsas som att problemet inte finns. Vi måste på något sätt förhålla oss till det på något sätt. Och vi kan ju liksom aktivt demonstrera för oss själva och andra att vi bryr oss om hur världen ser ut. Så att det tycker jag, det finns ju mer som ett element idag också. Även om man kan diskutera huruvida man ska ge 1% eller 0,7%. Men att jag tänker mig att fortfarande är det så att man kan inte, det är ingen rimlig hållning att säga att vi ska inte ha något bistånd, för då har vi inte heller längre något verktyg med vilket vi kan bearbeta vårt, liksom, vår relation till omvärlden. Så den funktionen upplever jag nog att biståndet fortfarande har. Sen kan jag tycka att de som var verksamma på 50-60-talet var på många sätt mer insiktsfulla än vad de är idag. Att idag är biståndet liksom institutionaliserat, etablerat. Man behöver inte försvara biståndet varje dag inför en oförstående allmänhet. Men alltså, det fick ju de ju konstant fundera på. Så här, hur kan vi motivera att vi tar så här mycket pengar och delar ut någon annanstans? Det var att den liksom dialogen, och liksom, den här kontinuerliga dialogen med allmänheten finns väl kanske inte längre. Och det är möjligen att det också gör biståndet lite sårbart. Och liksom, så här, om det skulle vara så att någon verkligen vill skära i det, så alltså, har man kanske glömt bort hur man försvarar det.
Ja, precis.
Ja. Men det var ju ingen där i början som hade någon föreställning om att det här skulle vara någonting annat än en väldigt långsiktig process där vi fortfarande står väldigt tidigt i sån här lärandeprocess.
Nej, de var inte naiva på det sättet.
Nej,
alltså, det var inte.
Verkligen inte. Och kanske kan man spela någon roll, så är kanske snarare som någon slags katalysator liksom, för större förändringar.
Nej, det är sant att de liksom, man säger, det här är just att det här är väldigt långsiktigt, så det är liksom en slags permanent fordran på svenskarnas samvete. Vi måste liksom lära svenskarna att leva med detta. Det satsades så mycket på propaganda. Man funderade otroligt mycket på hur kan vi övertyga folk om att tänka mer globalt, till att uppfatta sig själva som inte bara medborgare i Sverige utan som en del av en värld där vi är beroende av varandra. Så det är väldigt mycket sånt liksom, i början.
Och även om man trodde att uppgiften var stor redan från början, så verkar det som att man ändå trodde att man skulle kunna göra något med politik och med pengar och med hjälp, eller hur? Alltså man trodde på uppgiften.
Man trodde ju, pratade väldigt mycket om fortfarande om det görs det ju då också, kanske i lite andra termer, men den här hjälp till självhjälp som ju var ett mycket äldre begrepp som man plockade in i de här sammanhangen. Så man tänkte sig liksom att de här, det skulle sätta igång processer i de här avkoloniserade nya länderna, så att de skulle, deras samhällssystem skulle komma över någon slags tröskel, pratar man ofta om, och sen skulle de börja själva organisera sig i liksom den här moderna riktningen och så. Så att man trodde ju att man hade förhoppningar om att det skulle på sikt i alla fall gå, även om det inte skulle gå jättefort.
Har man sen tappat lite den tron, tror ni, på senare år? Eller är det kvar?
Alltså, det kommer ett skifte på 80-talet. Det fångar vi bara upp lite grann i slutet på boken i någon slags epilog. Men att det infinner sig någon slags biståndströtthet och en slags besvikelse, skulle jag säga, i början på 80-talet. Talet där man inte längre kan upprätthålla den gamla retoriken, och man tänker sig att nu, och där man också börjar i hög utsträckning uppfatta biståndet som en del av problemet på något sätt. Så att en del av de här ländernas problem är att de är så pass biståndsberoende och skuldtyngda och så där. Och det öppnar ju för andra sätt att tänka, att det ska vara mer utav avregleringar och marknader och så där. Och så sen i de första decennierna så handlar det mycket om folksuveränitet, att man ska skapa självständiga nationer. Men att från 80-talet och framåt är det mycket att vi kritiskt granskar de här staterna utifrån begrepp om mänskliga rättigheter och annat. Så det är klart att det har ju hänt mycket kring hur diskussionerna förs. Alltså, det har ju definitivt gjort. Det märkliga är att Sverige är inte det enda landet som håller fast vid det här 1%-målet. Och kan man ju fråga sig varför är det så? Så där. Jag tror att en del av förklaringen är det som vi var inne på lite tidigare, att det hade den här enormt breda förankringen, att till slut så hade liksom alla hittat sin plats vid den värmande lägerelden. Alla kunde liksom leva med existensen av bistånd. Så.
Mm.
Och skrapar du på ytan så ser du varför det kan vara så. Så om man tar biståndet till Kuba till exempel, som ju politiskt var kontroversiellt, så bestod det nästan uteslutande av bundet varubistånd som kom svenska företag till del. Så det finns den här typen av motstridigheter och komplikationer som jag skulle säga är en förklaring till varför det har fått den här karaktären av att det inte är någonting som man ruckar på. Eller
och kanske också det här liksom med att det har blivit mer och mer fokus kring det här med demokrati och mänskliga rättigheter, som ju på många sätt är en bra utveckling, för det var inte så mycket prat om det till exempel i det tidiga befolkningsbiståndet. Å andra sidan kan man ju ha den här vinkeln att det tar bort blicken från de här större ekonomiska omfördelningsfrågorna som någonting som vi egentligen har ansvar för från de rika ländernas sida och sådär, att man fokuserar mer ensidigt på att demokratin ska fixas och övergrepp förhindras och sådär också. Så och det är ju också en agenda som en större del av den politiska skalan kan ställa upp på. Alla är för mänskliga rättigheter och demokrati.
Vi hoppas
så.
Det.
Alla kan säga sig vara det i alla fall. Ja, precis. Eller nästan alla då, kanske.
Ja, man hade lite Nej, men så. Det var sen idag är mycket mer fokus på utvärdering och kontroll och revision och så. Mm. Det, rimligen var det så att det var mycket korruption på 60-70-talet också så där, men det förvånansvärt lite prat om det i våra historiska källor och så där. Men alltså, det var som att man inte antingen tänkte man in det som någonting som en naturlig del av den här typen av samarbeten, eller så att man inte riktigt fått upp ögonen för det.
Men det tror jag man har. För det är mycket när man liksom uppstartar de här nya projekten. Då kan man säga att de måste ju verkligen handskas praktiskt med korruption och svågerpolitik och sånt på plats och sånt. Men det är inte så att det är det problemet som man är ute efter att lösa. Utan det är något man måste liksom handskas med för att få igång de här andra projekten och så. Så
det är klart, det nya aspekter, att det är konstigt ord annars, alltså nu är ju biståndet en del av världen, det var ju inte riktigt det på samma sätt på 50-60 och början på 70-talet, så att det, sen måste man liksom förhålla sig, när man utformar ny biståndspolitik måste man förhålla sig till existensen av den gamla på något sätt, så att det, så var ju inte riktigt fallet i början.
Och sen var det mycket det i början, en stor skillnad är också den här att de här första decennierna som vi tittar på, så är det verkligen så att den svenska biståndspolitiken går väldigt mycket ut på att driva projekt som Sida och Sidas föregångare själva driver, och nu är det ju så väldigt mycket mer delegerat ut till olika NGOs och så än vad det var i början där. Så det är ju en väldig skillnad i vilka som faktiskt bedriver biståndspraktiken idag och på 60-talet och så. Så det gör ju också att det blir mer svåröverblickbart idag.
Jag tror vi måste avrunda där. Men tack så hemskt mycket Urban Lundberg och Annika Berg för att ni kom hit och pratade om en svindlande uppgift. Och jag ska också tacka Mattias Thydén som har varit med och skrivit detta fantastiska verk om svensk biståndspolitik. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Vi återkommer med nya ord från den så småningom. Tack.